Välkomna till Hockeystudions podd. Vi är inne i december månad och ungefär hälften av våra större ligor har avverkats. Och vi är väl inne i det som kallas för serielunken. I alla fall det som vi i media kallar för serielunken. Tällan, uppfattade du den här? Blev det lugnt någon gång när man spelar hockey? Uppfattar man på det sättet som spelare också?
Ja, men jag tycker det. Jag tycker när man kommer in i december dock så känner man liksom...
Är lite... man inte lika taggad då, eller?
Jo, jag tycker då börjar man bli lite taggad igen. För då kommer julen, det kommer en massa andra saker. Det kommer lite ledighet, någonting att se fram emot. Men däremot, mörka november som vi har pratat om tidigare här, är ju, den är jobbig för spelare också. Det är bara att gå till sig själv och se hur man känner sig när man går till jobbet. Det känns ungefär likadant om man hockeyspelar.
Inte riktigt taggad. Är du taggad då, Abris, då?
Oerhört taggad måste jag säga. Det är alltid en bra startraket då, att köra igång den här podden på måndag förmiddag.
Ja, och som vanligt så händer det grejer varje vecka ute i Hockey-Sverige. Och jag måste få starta den här podden med att hylla Färjestads BK. Jag hade ju förmånen att se matchen mellan Färjestad och Frölunda. Det måste vara en av de roligaste matcherna som är i SHL för övrigt. Det är två stora klubbar. Frölunda hade 300-400 Frölundsupporter på plats. Det var ett jäkla liv i Löfbergs arena. Och så startade ju allting med en hyllning och en ceremoni där man tryckte upp tröja nummer 19, Peter Nordströms nummer, till taket. Och det var världsklass. Det var 5+. Färjestads BK är bäst i Sverige på att göra ceremonier. Och då satt jag och funderade på vilka klubbar har jag sett haft ceremonier. Jo, jag var i Malmö när Mats Lust hyllades på match. Jag har sett hyllningar på Djurgården och för AIK. Jag har sett när Jarmo Myllys tröja åkte upp i taket i Luleå. Jag har sett ceremonier i Tegera, Leksands ishall. Men bäst i Sverige i det här ämnet är Färjestads BK.
Ja, jag håller med. Jag tycker även att HV har varit rätt duktiga på att göra de här grejerna. Frölunda, han är bra för Andersson där också. Men Färjestad, de gör det extremt bra. De gör det känslomässigt bra också. De får med sig hela publiken och så här. Så man känner liksom att man är där med Peter Nordström. Så att, nej, hatten av för Färjestad.
Sen gjorde Peter Nordström en ganska rolig grej för sig, lite sådär schysst mot dem som har stöttat honom genom åren. Det var två personer på isen som man inte riktigt kände igen, och det var ju Håkan Loob och det var Munkfors, och det var liksom pampar på isen som berättade vänliga saker om Peter och hans karriär. Men sen tog han ut två klackledare, Niklas och Henka, om jag förstod att det var Henka där. De som ledde klacken på 90-talet och 00-talet. För det är de som har skrikit fram honom och stöttat honom. De två fick hjälpa till när tröja nummer 19 hissades upp i taket. Tyckte jag var lite fint gjort.
Mm. Vill man göra sig själv odödlig med fansen, så det är helt rätt väg att gå. Och jag menar, det vet vi alla om som vi har spelat, och det känner ni också som sitter på läktaren, att fansen har stor del i det här med att man vinner och förlorar och alltihopa också. Att man får den extra energin liksom som gör att man vinner till slut.
Just det, ska vi säga också med Färjestad där att de hade ju en ceremoni för Micke Johansson den matchen innan också. Så att det känns som att, och den var ju också väldigt hyllad. Så att känslan är att de kan städa av dem där nästan på daglig basis ungefär och göra det riktigt bra. Det tycker jag imponerar ännu mer.
Mm. Färjestad har ju tagit ett kliv till. Nu vill jag inte säga i kundkontakten, för det tycker jag är så felaktigt. Men att ta hand om sina fans och media och sponsorer och allting. De gör det oerhört bra. Jag var ju på matchen som sagt var i lördags. Och inför matchen får man ett sms med själva biljetten. Efter matchen fick jag ett personligt sms. Att tack för att du kom. Och med lite små enkätfrågor där, vad jag tyckte om matchen och så vidare. Så att de har en bra kontakt med sin kundkrets i Värmland.
Det som jag var inne på tidigare med just Färjestad, det som är styrkan och det som är imponerande och det de har gjort tycker jag, det är att det är en otroligt traditionstyngd klubb, att man har det bagaget med sig, men man kan ändå förnya sig och göra det här som dagens publik vill ha utan att man tappar bort sin själ på något sätt. Och där, jag menar, nya klubbar som Växjö och Örebro, de kan ju liksom starta sitt arrangemang från noll, för det finns ingenting att jämföra med i stort sett från tidigare, va? Färjestad är ju liksom med de här klubbarna som Brynäs och Mod och några till, va, är ju de har ju en tradition att ta hänsyn till också, en historia att ta hänsyn till, va? Och att mixtra ihop de här två sakerna som de har gjort, det tycker jag är det som jag är mest imponerad av.
Men spelet då? Är de en rejäl utmanare till att vinna Le Mat 2020?
Ja, men jag tippade ju dem här innan att jag trodde att de skulle gå hela vägen. Och det var väl egentligen med Mackan Svensson i målet. Men nu tycker jag att Arvid Holm har tagit över där faktiskt och spelar riktigt stabilt. Han fick en tuppuppgift mot Frölunda här och tycker han gör det riktigt bra faktiskt.
Mm. Han blev lite hånad också från fansen där. Det här var nog en bra revansch för honom att visa att jag kan också... Kan också täppa igen då, fast han släppte in ett mål i den där matchen.
Verkligen, och sen hade han en ny plockhandske såg det ut som också. En guldsvart...
Det är så typiskt som... målvakt att kolla på utrustning hela tiden. Var den större? Hade han varit liksom en... Eller hur, vadå? Varför kollar du på plockhandsken då?
Nej, men därför att den stack ut. För att allting annat var grönt och vitt. Men handsken var svart och guldfärgad. Så att jag tror att det där är en sån här handske som man bara fått låna av CCM då.
Och testa
lite grann och se om man ska beställa lite senare.
Du ser, du kan,
ny modell.
Du kan reda detalj. Men om man får en ny plockhandske, är inte den stenhård och jobbig då? Liksom? Alltså måste man mjuka upp då och ligga med handsken? Liksom då?
Det brukade vara väldigt stelt, men de nya handskarna som kommer nu, de håller ju inte lika längre, men däremot så är de ju liksom redo när man får handsken egentligen. Game ready brukar man snacka om att vissa handskar är. Sen kan man ju beställa olika också. Det finns ju, jag hade till exempel en handske som var en träningshandske ett tag. Där jag byggde in mera skydd i själva plockhandsken för att den skulle klara liksom en hel säsong på ett helt annat sätt. Så vill man inte använda matchhandskarna för ofta, för då går de sönder. Liksom.
Ja, som sagt, vi hyllar Färjestad i Hockeystudions podd där och hoppas också. Jag har sett några dåliga tröjceremonier och några dåliga hyllningar. Och jag tror att det är bra att man kollar lite eller hjälps åt lite i ligan så att det inte blir patetiskt när man ska. Sen är det olika arenor. Jag menar, Hovet har inte samma förutsättningar som Löbers arena eller Tegera arena. Det är sämre med ljudet och det är sämre med mediakuben. Det måste man respektera. En bra hyllning kräver nog en rejäl mediakub.
Sen tycker jag att Färjestad, ska du se rolig hockey i SHL idag i grundserien, då är det Färjestad ska gå och se. Jag tycker de är det mest underhållande laget. Sen är jag inte lika säker som Tellan på att det är en het SM-guldkandidat. Jag tycker att man viker ner sig lite grann i de avgörande lägena. Jag tänker på CHL-kvarten där mot Frölunda. Man åker ner och blir helt överkörd. Jag tycker slutspelet de två senaste åren har man haft problem. Så att för mig har de fortfarande en del att bevisa när det är kniven mot strupen matcher. Men när det gäller grundserien i SHL så tycker jag det är definitivt det mest underhållande laget.
Ja, jag satt ju i Karlstad och min kollega då som är med på den här, Hans Abrahamsson, tog bilen och åkte dem. Är det 15 mil mellan Gävle och Leksand Abris?
Ja, det kan nog ligga någonstans där, det skulle jag tro. Jag
brukar det så här halkigt och jobbigt?
Sågmyravägen var isig kan jag säga på vägen dit. Jag valde en annan väg hem sen, men det var lite sladdigt och sådär. Så att, ja, var inget bra, det var inte läge att sitta sms om jag säger så.
Nej, och det ska man inte göra oavsett om det är dåligt väglag kan jag berätta. För det är faktiskt otillåtet att rattsurfa. Men du fick ju se en match som det har varit ett trendbrott för Leksand. Men sen så vart det ramaskri i Hockeysverige. Och det är perfekt att Tellan är med här, för vi har inte suttit och pratat om det här med Tellan. Vi tog upp det förra måndagen, men vi måste ta upp det igen. Det blir som en blöt trasa över Hockeysverige. Och det handlar ju om den här målgården. Hur vi ska se på målgården och hur man ska se på det som har blivit ett lite modeord nu, störning av målvakt. Mm. Och du skrev en tyckare här, mitt under matchen så släppte du allting och skrev en sylvass åsikt om att nu är dags för Hockeysverige att ha krismöte om målgården, hur ska vi se på den och så vidare. Jag tror att den här klickades över 100 000, och det är väldigt mycket för en åsikt, för det är nyheter och sånt där som klickas väldigt mycket på vår sajt. Men hur kände du när du såg det här? Kan du ta oss igenom och för lyssnarna också, vad var det som hände? Varför blev det ramaskri i Tegera Arena?
Ja, vi pratade om det förra veckan och då var väl jag kanske den som försvarade lite grann att målet i Luleå inte blev godkänt då mellan Luleå och Brynäs där. Nu sitter jag och ser en liknande händelse igen, plus att då vi har en händelse i Växjö också, eller Oskarshamn, i Oskarshamn, mellan Oskarshamn och Växjö, där man lyckas hitta hitta små touchar på målvakten. Jag ska inte säga att det är störningar, för jag tycker inte att det är störningar. Och där man dömer bort målen, då känner jag att den här händelsen uppe i Luleå, den har ju satt nivån nu för resten av säsongen. Hade SHL gått ut efter den situationen och sagt att det här borde egentligen ha varit ett mål, då hade man kunnat gått vidare. Men nu gick SHL, eller Thomas Torsbrink gick ut och sa att det var korrekt bortdömt enligt de regler vi har. Och då är ju Patrik Sjöberg samma domare i Leksand igen som var uppe i Luleå. Och då har han fått klartecken att det här är okej att döma bort ett sånt mål i Luleå. Och då dömer jag bort det här också. Annars blir det ju inkonsekvent, tycker han då. Och då har vi hamnat i ett läge nu, det finns ju ingen normal hockeymänniska eller någon människa överhuvudtaget som tycker att de här tre målen som har dömts bort nu ska dömas bort. Det finns ju inget fog för det i reglerna heller, för det lämnas ju tolkningsföreträde i reglerna, och det finns ju ingen som kan säga att målvakten har blivit störd av det här.
Jo, men alltså, domarna följer väl bara reglerna, eller är fel underrättad? Stör man en målvakt i målgården, så döms ju målet bort.
Ja, men det finns ett tolkningsföreträde där som domarna kan göra, blir målvakten störd. Och där tycker jag att man har valt en ganska enkel och feg väg. Och så fort det är en touch som man inte kan säga om man blir störd eller inte, domarna är ändå med för att göra en typ av bedömning. Och den bedömningen måste man ju fortfarande kunna göra.
Mm. Men om vi isolerar den här Rögle-händelsen, så var det väl så att Brage fick en liten klubbspets på benskyddet. Du ska få komma in, Tellan. Jag ser att han sitter och hoppar här i rummet. Så vi ska, han sitter och visar med sms och massa tweets och så vidare. Så vi har en frustande Tellqvist snart här. Men det var ju väl så här, bara så att vi är överens om hur händelsloppet var, att Brage blev lite störd av en Rögle-spelare. Det blev en retur ut och Rögle gjorde mål på den returen. Visst var det så som det gick till?
Ja, men titta också. Det är ju viktigt att se hur händelsen blir. Simon Ryfors ska ju slå till en retur. Han missar pucken. Det blir skottrörelsen fortsätter att toucha Brages benskydd. Alltså, man måste ju läsa en sån situation också. Vi måste ju kunna få slå på returer i alla fall. Och i vissa fall så missar man ju pucken. Det finns ju ingenting medvetet i det han gör. Det finns ingen störning på Brage överhuvudtaget. Skottet kommer ju i momentet efteråt. Han reagerar ju inte.
Men vi vet ju inte, vi har ju inte stått i mål du och jag, så vi vet ju inte.
Vi har ju sett många målvakter reagera efter de har...
Vi ska väl släppa in Tellan här då. Hur ser du på den här, om vi tar den här händelsen i lördags, tycker du att det här ska vara mål eller inte?
Ja, den i Leksand tycker jag definitivt ska vara mål.
Det ska vara mål, ja. Bra, jättebra. Varför då?
Därför att jag tycker inte att en stör målvakter på samma sätt. Alltså det blir ingen...
Han hinner komma tillbaka.
Han hinner komma tillbaka och det blir liksom... Han är ändå på plats... Alltså, det är liksom, han får inte smällen så att han liksom behöver ändra position, utan han sitter liksom kvar i samma position som han gjorde tidigare också. Så att, nej, den tycker jag inte. Och själva smällen mot benskydd, det är inget tryck liksom.
Det här var ju en händelse och sen gick pucken tillbaka. Ska man införa någon 2-sekundsregel att målvakten har kommit tillbaka i en ny position och då måste man bli störd igen för att det ska dömas bort? Eller hur kommer vi ur det här då?
Alltså då blir det en bedömning igen. Men om jag får läsa upp vad Henning Solberg, målvaktstränare i Malmö, pratade om. De har ju varit drabbade ganska mycket av det här med påkörningar på målvakter. Och då sa han så här: 1. Vi har högre målsnitt per omgång i SHL jämfört med föregående år. 2. Vi har färre skadade målvakter på grund av påkörningar. 3. Öppna gärna för bedömning huruvida målvakten blir störd eller ej, men med stora bokstäver, använd då målvaktsexpertis vid bedömning i situationsrummet. Det här är ett förslag som han har kommit med också. Det här finns på Twitter. Och jag gillar ändå liksom, nu är han ganska färgad som han är målvakt och målvaktstränare och på den sidan, men jag tycker ändå liksom, det behövs någon typ av målvaktsexpertis i situationsrummet, heller någon som kan prata med domarna.
Skulle du vilja ha det jobbet? Skulle du vilja sitta där och vara djävulen då?
Det får man väl ta en diskussion om naturligtvis, men jag tycker att det är helt rätt väg att gå. Alltså, om man ska ta ett beslut utifrån hur målvakten uppfattar det, det är ju jättesvårt om man inte har spelat eller stått i mål själv hur saker och ting uppfattas. Däremot så är inte jag helt emot heller att man får toucha målvakten ibland och såna grejer också. Men vi har ju faktiskt fått ner skador på målvakten i år också, vilket jag ser som väldigt positivt, och jag tror de flesta klubbar ser det som väldigt positivt också. För att vem vill ha sina målvakter skadade?
Det är en av de svåraste positionerna. Ingen vill ha målvakter skadade, men vi måste ju också kunna läsa situationen fortfarande 2019. Vi ser att det här är situationen, alla de här tre situationerna som det har blivit bortdömda mål på. Det finns ju inte en chans i världen att en målvakt ska kunna bli skadad i de situationerna. Och jag är helt för att när det finns risk för skada på målvakten eller när man är, då måste man ju sätta stopp där. Men vi kan ju inte ta bort mål med hänvisning till att det görs fler mål, så kan vi ju inte ta bort flera som Malmö målvaktstränare säger, att målsnittet har ökat. Jo, men det gör ju inte att vi kan plocka bort en massa mål bara för att snittet har ökat liksom. Utan vi måste ju fortfarande kunna göra en bedömning. Om vi inte kan göra det, då måste vi totalt förbjuda allt spel i målgården. Då är det lika bra att ta bort det. För då finns det ju ingen idé att lämna ett utrymme för en tolkning eller en bedömning som det är idag i regeln. För det klarar vi ju inte av.
Mm. Och det förslaget hade han ju också, att han vill få in någon typ av expertis där också som kan hjälpa domarna och situationsrummet också.
Ja, men då är det ju det vi ska klart för sig, det är ju domarna på iset som tar beslutet med hjälp av bilder från situationsrummet. Så då får vi ju också ändra hur gången är. Mm. Det vill säga att den här målvaktsexperten eller för detta målvakten i situationsrummet tar beslut på alla arenor om det är interferens eller störning av målvakt då. Men Tellqvist, hur skulle du vilja lösa det här? Vi har ändrat och vridit på tolkningen och regeln nu i 5-6 år. Förut så fick du knappt nysa i anfallszon, så var det störning av målvakten. Vi vrider ju på det här hela tiden och det blir ändå ramaskri i alla fall var tredje omgång.
Ja, men det är väl bra att det händer lite grejer runt SHL också.
Okej,
eller?
Så det är bra att det är känslor, menar du?
Men, ja, det tycker jag.
Men propparna går ju på spelarna också. Du såg Erik Gustafsson och du såg Ryfors och så vidare här nu. Folk blir ju vansinniga. Mm.
Ja, men de här situationerna som varit senaste veckan, där borde man ju kunna se sig själv i, och se om och se liksom att det här blev inget bra. Liksom. Men däremot störningar på målvakter i målgården där man kraftigt ser liksom att målvakten blir pååkt. Ja, jag tycker att det har skötts ganska bra. De här sista gångerna så har jag inte gjort det, men innan dess så tycker jag att det har varit helt okej.
Men det är ju så också att det går ju inte att göra regler som är helt vattentäta, utan vi landar ju i att domarna måste göra bedömningar också på isen utifrån det, så länge vi har en öppning för att det ska vara bedömning som det är i det här fallet i målgården. Annars får vi införa sensorer då runt hela målgårdslinjen som tjuter så fort någon spelare innanför.
Och att spelet bryts på något sätt.
Och bryts spelet där, ja.
För att alla fäckning, du vet, bara lyser upp en lampa så nu touchar målvakten liksom.
Ja, för jag tror inte att det finns någon regel som är 100% liksom, som klarar av allting, utan vi har ju fortfarande 4 domare på isen som kan göra en bedömning utifrån det här. Jag förstår också att det är ett svårt jobb nu för dem, för att vi har ju gått in och sagt att målet i Luleå är okej att döma bort, det ska inte vara mål. Och det är klart att då ligger ju ribban där. Men jag satt ju och kollade på två mål mellan Malmö och Rögle där också var kontakt med målvakten, där det dömdes mål där det inte var något snack. Det var ingen som tyckte att det är klart att det ska vara mål. Så att det görs ju olika bedömningar på olika arenor där också. Men jag tror att domarna måste våga bedöma och säga att min bedömning är att han inte blir störd. Punkt. Och då får man liksom lita på det. Ta pondusen in. Och då finns det ingen som kan säga emot det. Den här domaren har gjort den bedömningen att Brage inte blir störd. Och då är det hans jobb att göra den typ av bedömningar. Och då får han bestämma det, tycker jag.
Det var ju så det var förr i tiden. När i alla fall du och jag stod på ståplats. Eller satt på någon kall träbänk där och kollade elitseriehockey. Då var det ett skott. Och så dömde domaren på isen mål eller inte mål. Det beslutet tog ju på... Ja, en halv sekund,
ja,
kan man
säga.
Ja,
det som
man
var inne på tidigare, att då fanns det inte 10 000 repriser på dem heller. Domarna
blev
inte uthängda på samma sätt.
De var ju inte uppätna, för det fanns inga bra bilder som kunde motbevisa domaren, utan det var bara, jaha, det var ett mål. Ja, men jag tyckte att han var närheten, men det fanns inga reprisbilder, så att du kunde aldrig dubbelkolla det. Men idag så kan du ju med en upplösning av 4K kolla exakt vad som händer med varje liten mikrometer där inne i målgården. Och det är, jag tror inte vi kan gå tillbaka till 80-talet, för jag tror domarna skulle bli lynchade överallt. Att titta här, nu var han faktiskt inne med sin skridsko här, och titta här, nu var han med klubbspetsen här, eller bevisa tvärsom. Så att,
jag håller med dig, och det är ett jättebra exempel från en fredags när jag var på STHL-match mellan Brynäs och HV. HV gör ett mål som är klockrent inne, tar i mittstolpen, studsar rätt ut. Finns inte reprisbild, domarna dömer inget mål, spelet bara går vidare. Och sen är det som det är. Det var ju så det såg ut förut. Och jag vet att domarnas situation är tuff med att dras alla de här repriserna och så. Men samtidigt en sån här bedömning som på de här målen, där tycker jag man kan vara så pass ha som pondus i sitt jobb som man säger att nej, men jag bedömer att han blir inte störda. Punkt slut. Sen får ni tycka vad ni vill.
Och har ni tänkt också, det här målet Rögle gjorde, vad hade det betytt i matchen?
Ja, 2-0 till Rögle.
2-0.
Det var 1-0, förlåt. De gjorde 1-0 målet senare, om jag inte minns helt fel.
Just det. Ja, men vi säger att det blev godkänt, och så hade de kanske haft ledningen med 0-2, hypotetiskt det här, jag vet. Men då kanske de hade tagit 3 poäng, och det kanske de 3 poängen som gör att Leksand hamnar i ett kval till slut.
Så kan det absolut vara. Och vi kan ju absolut prata om de enskilda fallen och vad det innebär. Och så det viktigaste tror jag är att de hittar en lösning på det. För att det blir inte bra som det nu. Jag tror inte någon kan säga att de här tre målen som har dömts bort nu egentligen borde ha dömts bort.
Och du retade upp domarchefen Torsbrink där med din tyckare.
Ja, jättesynd att inte han kunde vara med i det här programmet nu.
Ja, för jag inte vill får du säga, utan alla möten.
De har följt
utan,
upp på måndagar ja, också. Ja, ja absolut. Nej, men jag är jättevillig att ta den debatten med honom här. För jag tror också att det behövs en förändring. Att man sätter sig ner och pratar om hur ska vi göra den här tolkningen. Nu har vi
men vad är
rätt.
Förändringen då?
Bjud in alla målvaktstränare i SHL och se över den här regeln igen.
Ja.
Ja, eller i alla fall tolkningen av den då. Det är så regeln, behöver inte ändra regeln.
Men alla målvaktstränare vill ju att andas inte i anfallszon.
Nej, det tror jag
men
inte.
Vi måste hitta en mix då mellan, alltså, naturligtvis, de pratar väl för sin sak naturligtvis, men deras synpunkt är ju viktig också. Vi vill inte ha skadade målvakt, det är det värsta som finns. Vi vill ha de här målvaktsprofilerna vi har ska spela, Alsenfeld ska spela, Monstret ska spela. De ska vara med på isen precis som Ryan Lash och Marcus Nilsson och de här. Så att,
men ska vi freda målgården då? Ska vi göra
den
så
stora grejen är ju när folk åker genom målgården. Och liksom tar genvägar genom målgården liksom, och sådana här grejer. Det är ofta då det blir skadat. Inte så mycket som Abris är inne på här också, när man slår på benskydd på retur och sådana grejer, utan det är just åkningar. Man ser inte målvakten när man tittar mycket för pucken och så blir målvakten påvakt. Det är ju dem man ska förivra.
Och rätta mig om jag har fel, men visst har vi fått bort mycket av det den här säsongen?
För absolut. Jag ser det. Yes, det har vi fått.
Och det tror jag inte beror på att vi dömer bort mål där folk missar returer och touchar.
Det handlar om respekt.
Ja,
gör
ja
det?
Och att man är vaken på det. Att är det minsta touch när du åker förbi, då är det bortdömt mål. Och då är spelarna inte dummare än att de vill försöka undvika det naturligtvis. Man har ju tryckt på det här hårt med all rätt. För det var inte roligt för målvakterna som fick hjärnskakningar i parti och minut förra säsongen heller. Absolut inte. Men vi måste ju ändå försöka skilja på två olika saker. Och jag tycker inte att det är något fel att man sätter sig ner nu. Och nu har vi spelat 25 omgångar, 20. Hur funkar den här tolkningen? Hur ska vi tänka framöver? Kan vi göra justeringar? De här tre situationerna bör vara mål. Då jobbar vi med det resten av säsongen.
Är det här bara ett svenskt problem? Eller tror man har samma problem i Finland och KHL och Schweiz och så vidare?
Jag tror att det är störst här. Vi har ju tagit det i hårklyveri just nu på en nivå som inte jag tror finns någon annanstans. Utav det är väl inte bara ens fel. Det är säkert vårt fel i media. Det är säkert Simons fel som visar alla priser. Det är domarnas fel och det är säkert klubbarna också som bidrar till det här. Så det är ju, men det finns ju ingen som tjänar på som det är idag.
Jaha pojkar, vi går vidare i färden mot de här 60 minuterna av riktigt bra hockeypodd som jag tror i alla fall att ni lyssnarna tycker när ni har fått umgås med oss under en tid. Vad vill ni prata om just nu? Vi ska prata lite publik och utse mest enögd publik och kanske då bästa publik i SHL. Och sen ska vi även ta upp det som Mattias Karlsson och Marcus Leifby avslöjade i fredags. Det vill säga det är ett fansuppror på gång här mot de här kollektiva bestraffningarna. Linköping och Luleå bland annat får ju inte ha flaggor under, även Modo har blivit straffade under januari och Linköping får inte ha flaggor på hela säsongen på ståplatsen på grund av att deras supportrar har betett sig illa. Vad vill ni prata om? Publik eller ja, kollektiva bestraffningar? Det blir publik i båda frågorna för övrigt då. Tellan, du får välja som är rookie.
Ska vi börja med enögda då så jobbar vi oss inåt
ja,
mot flaggren.
Det gör vi. Vi pratade lite om att vi skulle utse, jag vill ju vara positiv då, så jag tänkte att vi skulle utse bästa publiken i SHL. Men då var det någon annan i poddgänget som sa, det här med vill ta ut det mest enögda och det kanske är bättre kvällstidningsrubrik. Abis, vill du börja? Vilket tycker du är, och du behöver inte hålla det till SHL bara, du får gärna hålla det till Hockeyätten eller Hockeyallsvenskan också. Vilka supportrar och vilken långsidig publik eller vilka tycker du mest är enögde i svensk hockey?
Jag bollar över den till Tellan först så jag får tänka lite. Jag tror han har tänkt mer på den här än vad jag har gjort faktiskt. Men,
jag kan börja annars om ni är oroliga och rädda.
Nej, jag har tre rädda. Stycken.
Ja, Tellan.
Ja, Tellan, ös på.
Och nu ser du det här från ett spelarperspektiv då? Eller hur har du gjort bedömningen i ryggraden?
Jag har gjort det från ett Twitter-perspektiv.
Aha, okej. Okay. Och de som gnäller mest på Twitter.
Då, ja. Det gick det upp en för mig här. Ja, då vet jag. Mm. Kör Tellan.
Ja. Luleå, Oskarshamn och Djurgården.
Okej, är det de som är mest enögda alltså då?
Ja, det skulle jag nog kunna säga. Jag tror Färjestad skulle nog kunna vara med där lite grann också. Men det är de man märker. Så fort det kommer någonting mot deras klubb eller någonting så är de där och hugger direkt.
Okej.
Då blir det en rant som man brukar se på engelska.
Just det. Men sen är det också lite, du förknippas ju starkt med Djurgården, eller hur?
Ja.
Och Luleå och Djurgården har väl en speciellt förhållande, att det är lite känsligt.
Absolut, men jag märker också när det handlar om andra klubbar än Djurgården och Luleå, eller Djurgården och någonting annat också, att det är ganska mycket. Men på något sätt så gillar jag ändå, man ska ändå försvara sin klubb på något sätt. Så jag tycker att det är ganska bra faktiskt.
Du sa Luleå, Oskarshamn, Djurgården. Är det i den inbördesordningen också?
Nej, jag vill inte, den vågar jag inte sticka ut hakan på, men jag tycker att de tre klubbarna sticker väl ut när det kommer till enhögdhet.
Jag håller med dig om Luleå. Men jag vill nämna två andra klubbar, och jag baserar inte det på sociala medier, utan det baserar jag på när jag suttit på arenorna, så kan jag tycka att det gnälls så in i noden på egna laget och på domaren hela tiden, och det blir som här lite tjatgubbgnäll, om du förstår vad jag menar. Och då tycker jag det är Brynäs långsidespublik och jag vill nästan säga gamla Kempahallen-publiken i Modo, men i Modo lite överlag också, att där är publiken mest enögd, att de inte kan se brett och neutralt på en hockeymatch. Så tycker jag.
Ja, det var ju intressant att du tog upp den här förut var ju pressläktarna mitt på långsidan. Man satt ju mitt i publikhavet, och då var det ju också mycket lättare att känna av de här stämningarna. Nu är ju vi placerad väldigt, väldigt högt upp på de flesta arenor och väldigt långt ifrån de här kommentarerna längre. Och då är ju intressant, för både jag och Tellan känner lite grann att då får man gå lite grann på sociala medier. Inte som det var förr, där Kempehallen liksom var den gnälligaste. Och jag är nog lite inne på det. Jag har inte riktigt koll på hur gnälligt det är på ståplats eller på långsidorna längre. Så jag måste nog säga Luleå och Oskarshamn då.
Oskarshamn alltså, ja, som är nykomlingar och borde tycka att det här är helt otroligt då.
Ja, men det är lite samma. Jag kan inte säga att jag har suttit och lyssnat liksom på alla domslut de har visslat mot i BG Hockeycenter där. Men däremot just det som Tellan inne på, de reaktioner man får mot den egna klubben. Det har jag ju själv utsett Oskarshamn till, att jag aldrig upplevt något liknande under den hösten då när det brann som värst där. Så jag måste ju ha dem nu också faktiskt, ihop med Luleå där.
Intressant att inte ha ut Oskarshamn där. De borde ju vara överlyckliga. De är ju inne i sin största hockeyfri någonsin. De är i högsta serien och så vidare. Nu har de ju haft det tufft och åkt på vrålpisk, och sen har vi den här hemska tacklingen på den här backen då som Kinnemin tryckte till då. Så att de har ju haft en del tuffa saker mot sig då. Men jag har inte känt av det här med Oskarshamn, men jag kanske får ge mig in i tyckarbranschen igen och trycka till Oskarshamn, så får vi se vilka bajsmackor som kommer tillbaka.
Ja, det behöver inte vara negativt heller bara. Så det är som Tellan säger, det är väl bra att man står upp för sin klubb. Sen kan man väl tycka det är lite, att man inte kan skilja på klubb och åsikt på någonting. För ibland tycker jag att man avskyr hela klubben bara för att man tycker att de har gjort två dåliga värvningar eller någonting sånt här, eller vad det kan vara. Så att då kan man ju bli lite, men samtidigt kan jag gilla engagemanget. Utan engagemang så stannar Hockey Sverige.
När du spelade hockey då, vilken publik, Tellan, tyckte du var, herregud vad de vrålar hela tiden, fattar de inte reglerna? Fanns det någon publik som du kände, ja, det här är ju som, vad har jag kommit någonstans?
Fanns det
någon
publik?
Du har ju i Nordamerika och KHL och Finland också. Nu kanske det är svårare för dig att förstå vad de säger på ryska och finska då, men
jag kommer ihåg när jag var i Lokorauma. Det var ju derby där med S-et, Porri och S-et och
Loko. Men förstod du vad de sa på läktaren?
Nej, de snackade ju om Satan och Hurri, sa de, svensk jävel ungefär. Ja, ungefär. Det var typ det.
Det var riktat mot dig kanske.
Så fick man ju liksom gå förbi hela. Jag kommer ihåg
vad sa du att det hette för något?
Satana Hurri, säger jag.
Satana Hurri.
Ja, ursäkta mitt finska hur man uttalar det, men någonting så. Där kommer jag ihåg att våra materialer fick alltid gå förbi bortafäller hemmafansen då. Det bara haglade i snusdoser och spottlosker och sånt där. Så det var nästan så att de inte ville gå in i omklädningsrummet liksom, i mellan pauserna. De ville gärna stå kvar på bänken där. Så att, det var riktigt, riktigt illa. Och det var, Där skrek de på allt.
Du menar alltså på S-ets hemmaplan då? Alltså?
Mm, på S-ets hemmaplan i Borg. Björneborg på svenska tror jag.
Okej, jag har aldrig varit där. Spännande. Bra spaning.
Ja, det är ingen semesterstad.
Nej.
Ska vi säga.
Nej.
Det finns sommarstad som alla andra.
Ska vi se, då har vi rasat mot Björneborg och Oskarshamn och Luleå. Och, du tog Djurgården också.
Jag märker ju ibland så här, man försöker liksom se, och är det fort någonting mot Djurgården så kommer det väldigt mycket liksom. Det är en väldigt stor klick som går in och tycker och tänker också. Men det är som jag sa tidigare, någonstans så uppskattar jag ändå att man står upp för sina egna färger liksom, på något sätt och vis. Sen ska man väl kunna se det lite mer brett än så, men jag märker det nu. Det var ert fel att jag skaffade Twitter också, så jag får skylla på er.
Men nu är veckan här, eller om det blir innan jul eller någonting, jag ska ge mig in i självmordsuppdraget och ranka bästa hockeyupplevelserna eller bästa publikerna. Ge mig lite tips. Vilket lag tycker ni, eller vilken klubb tycker ni är nummer ett på den listan? Jag har funderingar på att sätta Färjestad som nummer ett.
Ja, alltså för mig är det ju få med hela arenan, det är nummer ett. Jag tycker Luleå till exempelvis har kanske den bästa ståplatsen snudd på i alla fall. Jag tycker
största
de har svårt,
bastrumman i alla fall.
Tycker de har svårt att få med sig övriga arenan. Jag tycker Brynäs fansen kämpar väl på så gott det går på sin ståplats. Jättesvårt att få med sig övriga arenan och så där, för att ta två andra exempel. Och där alltså Färjestad får ju allt oftare och oftare också rejält fulla hus där. Och då blir det en helt underbar stämning där i Karlstad. Det var ju på nedgång några år där för några år sedan, men nu kan jag vara beredd att hålla med dig faktiskt. Jag tycker att HV ofta har med sig hela arenan, jag tycker att Örebro ofta har med sig hela arenan, jag tycker Djurgården i alla fall stundtals lite sämre i år, jag tycker Leksand är sådär som inte heller riktigt får med sig arenan på rätt sätt, jag tycker även där är ju ståplatsen.
Var det bra tryck
bra
i lördags då?
Nej, det var 5000 ungefär, och ståplats är ju alltid bra i Leksand, det är lite som Luleå, det är alltid bra, men det var svårt att få med sig hela arenan tycker jag.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så de tre, räknade upp tre, var det Färjestad, Örebro, HV, så får vi inte glömma Skandinavium som petar in 12 000 snudd på i alla fall rätt ofta där och håller ju en bra nivå där, det måste man ändå säga.
Om du släpper Djurgårds tröjan då, Tellan.
Jag tyckte det var jobbigt att spela Skandinavien av många skäl. Liksom.
Det var varmt.
Ja, väldigt, väldigt varmt. Och det är liksom trummor och det är gudans moster. Och
indianer och det är
bra, ja, det är bra motståndare. Och det är, Roger Rönnberg ser ut som att han liksom är arg.
Gratis räkmackor till domarna. Och det, ja, de gör allt för att vinna sina
hemmamatcher. Ja, nej, men
de får räkmackor från en restaurang där. Så kommer de precis efter matchslutet så kommer det två servitörer med alltså räkmackor som är stora som elefantöron. Och de skickas rakt in i domarrummet. Och så går de precis förbi motståndaren också. Det här måste vara liksom, det ser inte
det
riktigt
muta,
bra.
Eller?
Gränsen för muta tror jag går vid 300. Så jag vet inte vad de här räkmackorna kostar. Men domarna har ju rätt till mat också.
Absolut.
Men det är ju speciellt när man får, du vet, Göteborg, räkor. Ja. Och de går förbi precis pressen och allting. Alltså det, jag hade gärna hoppat in på en av de här räkmackorna.
Står det domarräker på dem när de går förbi också? Eller?
Nej, de går ju. Man ser att de kommer till domarrummet.
Ja, så du har stenkoll på det där. Mm. Nej, men jag tycker det var en jobbig arena att spela i. Just på grund av att det är varmt, bra, ofta bra tryck. Man kommer dit med Djurgården som inte är så omtyckta var man än kommer från storstan. Så att, nej, det är en jobbig arena att spela i. Det är konkret.
Rögle behöver väl nämna Thomas också på positiva sidan. Ja, jag tycker de har en grymt bra
perfekt
arena.
Hall. Mm. Mm. Ja, perfekt hall. Och nu kommer vi ju väldigt enkelt in på nästa ämne. Det var ju då, som jag sa, Mattias Karlsson och Marcus Leisby som avslöjade här i fredags ett fansuppror på grund av att tre klubbar straffats kollektivt nu i höst. Det är Luleå, Linköping och Modo då. Och Linköping har straffats hårdast för att de får inte ha flaggor och tvåpins och banderoller på hela säsongen. Det vill säga, de får inte ha något tyg. De får ha halsdukar men de får inte ha tyg på ståplats. Och det, man vill ju ha tyg på ståplats, nu låter det som att jag är en sackig gubbe här, för att förhöja stämningen i klacken och så vidare och göra fina tifos och så vidare. Och det här tycker fansen är jättemärkligt. Leifby skrev en osande krönika i ämnet där han skrev så här i ingressen: man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Svenska Hockeybundets och SHLs förbud mot flaggor och banderoller är ingen säkerhetsåtgärd, det är maktmissbruk. Och han tycker då att man kan ju inte, om en familjemedlem kör för fort så ska man ju inte straffa frun eller barnen för att gubben har kört för fort exempelvis, och så att säga. För det är det som har blivit effekten av det här. Och vart är vi på väg, Gabris?
Vart är vi på väg? Och det här diskuterar vi lite grann när vi pratar om torparock och vad som är tillåtet att be om ursäkt. Jag upplever ju att det har ju blivit en ganska stor förändring i det här, att det har blivit så här att det blivit så...
Säkerhetstänket har blivit större. Man är orolig SHL mer för vad som sägs om varumärket. Man är orolig vad ståplatspubliken gör. Och man är orolig för hur klubbarna beter sig mot
sig. Ja, och jag tycker att det är en oro som är rejält överdriven, måste jag säga. För att jag läste också Leifs krönika, och jag har varit på, jag vet inte hur många, alltså jag kan inte räkna hur många hockeymatcher man har varit på i sitt liv. Men jag kan säga att jag känner mig väldigt, 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 väldigt sällan orolig när jag går på ishockey. Jag upplever inte att det är någon farlig plats att vara på. Det var farligt på 70-talet när jag började gå, när de slog som galningar på ståplatssektioner utan räcken och allt vad det var för någonting där, när AIK och Djurgården var på besök i Gävle och så. Då var det farligt att gå på hockey. Nu tycker inte jag alls att det är det. Sen finns det avarter. Man ska absolut inte tända bengaler inne på ishallar. Men att det ska bli den typen av straff för enskilda händelser är ju fullständigt absurt, om du frågar mig. Jag ser ingen som helst liksom rim och reson i att göra på det sättet.
Nej. Och jag håller med dig. Jag var med på den här tiden när Djurgården åkte till Scania-rinken och det var stormningar på över sittplatssektioner. Jag såg någon Stockholmsderby där supportrarna också sprang över sittplats. Och det är ju inte bra. Det är ju inte snyggt, för då skrämmer man bort folk och så vidare. Va? Men utan en fungerande och levande ståplats så dör hockeyn. Vi måste ha stämning på matcherna, och man ska ju försöka hjälpa de här tifogrupperna och istället att förhöja stämningen på matcherna och miljön på matcherna.
Ja, för vi måste ju liksom lyfta ut det här. Det är 2-3 personer som tänder en bengal i Oskarshamns ishall från Linköpingsklacken. Det finns ju ingen vettig person i Linköpingsklacken eller i klubben eller någonting som tycker att det är okej, utan de försöker ju verkligen få tag i de här personerna. Men att det ska leda till att flera hundra eller nästan tusentals personer straffas på det här sättet, det är ju, ja, det är otroligt märkligt. Och jag har missat lite grann av det här med de här flaggförbuden, och jag kan inte förstå logiken mellan det. Det kan ju i princip vara en vita hästen-supporter som tränger sig in i Linköpings sektion och tänder bengal bara för att jävlas.
Ja, och det är ju åt helvete att tända bengal på ståplats, absolut. Det måste jag ju säga. Det är ju jättefarligt. Men som jag förstått det, så har man ju kunnat identifiera vem det här var som tände bengalen. Och då borde man ju stänga av den från hockey under ett år någonting. Det är ju ett mer rimligt straff än att göra en kollektiv bestraffning.
Ja, jag sitter bara och håller med här, för jag tycker också att kollektiva bestraffningar är ingenting jag är för överhuvudtaget, och jag menar, det är lite som du är inne på. Jag menar, läktarkulturen är ju liksom, det gör ju någonting åt SHL också. Det är därför man tittar på vissa matcher. Det är därför det blir den här stämningen som det blir i vissa hallar som vi pratade om innan också, på grund av att fansen livar upp med tifon och såna här grejer också, så det behövs ju. Samma grej har vi i allsvenskan, vi går upp på allsvenskan i fotboll också. Men fotbollen i sig kanske inte är det bästa, men man kommer ju för ofta för fansens skull, att ja, de drar igång. Så att, men det är ju det är som att elda på bara det här mot fansen, och det blir ju aldrig något bra liksom.
Och det är ju så här att SHL är ju en väldigt välmående intresseorganisation, det vill säga de ägs av de här 14 SHL-klubbarna, och de har ganska mycket pengar, och det innebär att de kan utöka sin säkerhetsavdelning. Och när man anställer säkerhetsfolk då vill ju de liksom göra sitt jobb till 100% eller 150%, så funkar vi ju människor att vi vill göra ett bra jobb. Och det är väl klart att de försöker titta på allting, att det där kan man fara, att det kan man fara och så vidare, va? Men det måste finnas lite sunt förnuft i det hela.
Ja, jag satt och tittade lite grann på den här tävlingsnämnden också då, som nu är de som officiellt har delat ut de här straffen. Sen vilka som drar exakt vilka trådar är väl en annan sak. Men vår vän Mikael Haglund som är ordförande där för övrigt. Och sen ett namn till som jag hajade till på var Lena Sahlin, som var väldigt starkt namn i SHL tidigare och som nu är ledamot då i den här tävlingsnämnden. Så att det finns ju ganska goda kopplingar också från SHL till tävlingsnämnden. Och jag tror inte att det är någon tillfällighet att det har blivit så här. Och det kan väl också vara att man kanske kommer från en fotbollsmiljö, eller att man tittar mycket på fotbollen och ser de faror som är där.
Jag tycker inte det går jämföra fotboll med hockey. Jag tycker att det är dag och natt.
Nej, men det är det jag menar.
För det är så familjärt på hockey, och det är så myspys, och det är liksom, ja, hockeytröjor, och man tar det lite lugnt och sådär liksom.
Men det är det jag menar, att där har man ju hamnat lite fel. Man kanske tror att nu ska vi stoppa Olle Grinden här innan det blir som med fotbollen. Men jag har aldrig upplevt att det har funnits en sån, några sådana tendenser överhuvudtaget. Och det är ju lite grann som att om vi skulle spela in en podd här och så skulle någon annan spela in en podd och säga något olämpligt och så skulle man förbjuda alla poddar på grund av det, då skulle väl vi tappa sugen kanske hålla på och göra podd i fortsättningen också. Jag menar, det är ju det jag känner med de här stackarna som står där på ståplats och gör de här grejerna och som bara vill liksom hylla sitt lag och skapa en stämning som är på sitt sätt unikt i hockeyvärlden. Och så får man det här över sig. Hur ska man orka tända till igen då?
Bra slutord. Vi går vidare och det är dags för, som jag tycker, programmets höjdpunkt. Bumper. Ja! Jag hade mycket tid igår, pojkar, och jag satt och fnula på en quiz. Vi är ju i december och det är jul och sådär, så att då ska vi vara lite extra myspysiga och genomarbetade mot våra lyssnare. Så jag ringde faktiskt upp den här, ja, jag säger killen då, nu har jag avslöjat att det är en manlig hockeyspelare. Så jag fick liksom små detaljer om den här spelarens karriär. Och han visste ju om vår podd och visste om att vi körde quiz. Så att han gissade att Abris skulle ta den på 5 poäng. Och gissade att Hellqvist skulle ta på typ 3-2 poäng. En liten detalj som kanske kan hjälpa er med en liten kanske lite hjälp på vad rätta svaret är. Ska vi dra igång?
Ja.
Ja. Tellqvist har telefonen här. Du sitter ju i Gävle nu, du sitter ju över telefon då, så vi får se om sms'en går fram lika snabbt den här gången, Abris. För du skriver väl via datorn, kan jag gissa, som vanligt.
Ja, jag får göra det. Eller bara hitta dig här någonstans i min...
Ja, men nu drar jag igång. Vi orkar inte vänta nu. 5 poäng. 48 år, född i Huddinge. Första husdjuret var katten Putte. Gick ut nian på Larsboda högstadium med 3,2 i snitt. Hur enkelt som helst.
Ja, verkligen. Där fick man ju allting på en gång.
Ja, jag menar, Lars Boda har nog bara producerat en duktig SHL-spelare eller elitseriespelare.
Ja,
jag har ingen press på mig, jag ska ju vänta till 2 eller 3 poäng, ja. Så det är lugnt.
Det här känns ju Abris, som en mellankille.
Fem poäng.
Ja, jag har ett par förslag här som jag tänker på. Jag har ju räknat ut årtalet i alla fall på när han är född. Så att, ja.
Ja, extremt bra årtal, ja, också. Ett årtal, ja, som har producerat många duktiga i hockeyfamiljen. 4 poäng. Debuterade i AIK-säsongen 88-89. Blev 2 matcher i högsta serien. Sedan skickades personen vid eftersöket till Danderyd i Hockeyettan. Det här tyckte jag var en kul detalj och jag tog upp det på 4 poängsnivån. I debuten för AIK fick han 0 istid, men åkte på ett lagstraff och då fick han åka in på isen och sätta sig, ja, som en 2-minutare för att de var för många på isen. Så han fick alltså ingen istid i den här matcherna, men han fick i alla fall, fick i alla fall åka på isen. Han hade Mats Näslund och Sergej Makarov som de första idolerna.
Får skylla på att det hackar lite på den här ljudledningen där. Så
ja, men det är du som har valt att Gävle också.
Ja, jo.
Oj, det stavar jag lite fel, men du kan se vad det står
ändå. Ja, just det, just det. Ja, det finns ju 2 profiler, men du tog smeknamnet där, ja, precis. Ja, vi har fått svar på 4 poängsnivån då. Från Mikael Tellqvist.
Ja, det är bara att köra på.
Vill du ha 3 poäng? Ja, förknippas starkt med Brynäs. Det blev 18 säsonger i Gävleklubben. Gillar att fiska, speciellt gädda. Och vi fick en stark reaktion från Tellqvist här. Ett stort nej, Vråland. Jag vet inte om det avslöjar att han har fel i quizen.
Den borde jag kunna tidigare kanske, men jag var på helt andra spår än det där, kan jag säga. Mm-hmm. Ja,
okej, okay. Jag får svar här från Hans Abrahamsson också. Och 2 poängsnivån då. Var Dynamon i den så kallade MBL-kedjan? Det finns fortfarande Brynäs-fans, eller det finns Brynäs-fans som anser att den person vi eftersöker är världens bästa hockeyspelare. Eller hur, P.O. Larsson? Han brukar alltid lyssna på oss. Han tycker att den här personen är bäst i världen. 1 poäng. Denna Ove är numera assisterande tränare för Brynäs. Och rätt svar är alltså Ove Molin då. Hur ska man beskriva honom, Abris? Du som är från Gävle.
Som person eller som
hockeyspelare? Nej, som hockeyspelare.
Ja, det var väl en väldigt teknisk och duktig ishockeyspelare. Bra skridskåkning. Ja, det är väl det.
Tyckte han avgjorde väldigt många hockeymatcher.
Småtjur är jag för mig, man, alltså, också. Alltså, ja. Att han var liksom... Ja.
Var han det? Eller ja, vinnarskalle ja, eller småtjurig?
Ja, men han, det var alltid så här tjafs för mig. Liksom. Att han alltid liksom skulle in i situationen och munhugga.
Bjäbbas alltså?
Ja, bjäbbas lite grann också. Jag för mig det om jag inte minns helt galet.
Vi fick svar på 4-poängsnivån från Mikael Tellqvist. Du svarade Myran Gustafsson. Alltså jag antar att det är Stefan Myran ja, Gustafsson.
Jag gjorde en chansning på AIK-debuten eller vad det
ja,
han
precis.
Kommer från Djurgården
och han så har yes. kanske någon AIK connection eller Huddinge connection yes. också där. Ja. Så att, jag vet inte om han har gått på Larsboda för övrigt.
Ingen aning, men jag ville dra en chansning. Jag har ingen chans ändå så.
Larsboda ligger i söd eller vid Farsta där då, så att jag vet inte.
Tur att jag väntade lite där, för jag var på helt fel spår där.
Vilka namn var du inne på?
Nej, men jag var lite så här Björn Nord eller Mikael Håkansson eller någon som tänkte. Men sen var det ju AIK, så det gick ju det helt åt... Jag tänkte bara tänka Nylander, men han är ju... Han
men
är
varför
72.
Ska Björn Nord säga att du tar det på 5-poängsnivån då?
Jag vet inte. Vad vi skulle Ove Molin göra säga det med de ledtrådarna där, det var ju inte lätt.
Ja, men du är ju från Gävle.
Ja, jag
känner ju alla där.
Du känner ju alla.
Jag tror det var
du har väl stenkoll på vad alla gick med ut med för betyg i
ja,
nian också?
Jo, absolut. Nej, men den där hade jag kunnat gått bort med rejält på, det kan jag säga. Men det var ju enkelt.
Du kunde hade Björn Nord och lite annat.
Ja, så Micke Nylander. Jag tänkte, men han är 72 och det här var ju 71, förstod jag, genom att han var 48. Så att det var liksom, ja, det var lurigt. Men sen var det ju 18 säsonger i Brynäs och Stockholm, och då var det ju väldigt lätt. Det finns inte så många som har 18 säsonger i Brynäs, så det är framförallt inte om de är stockholmare.
Nej, precis. Det är väldigt märkligt att han hamnade i Brynäs förut då. Bara som ett sidospår. Han naturliga borde ju varit där, som han var TV-puckstjärna där i Stockholm då. Han spelade med Mats Sundin för övrigt i samma kedja i TV-pucken där. Men inte, det blev en fortsättning i AIK eller Djurgården. Hoppade in på dem. Men Djurgården hade väldigt extremt bra lag de här åren också, måste man.
Ja, det var SM-guldåren som hade det. Men det ser ju likadant ut i år. Eller nu också, med tanke på T-Pux-spelarna också. Det är ju nästan hälften som försvinner från Stockholm ut i landet. Så att, ja, det har vi lite jobbat på i Stockholms hockey i alla fall.
Jaha, Mikael Tellqvist, vi ska inte avslöja det här programmet. Kan vi avslöja det nästa programmet? Kan vi göra det? Kan vi bara göra en teaser?
Ja, vi gör en teaser kan vi göra.
Och en teaser är alltså när man säger någonting som man kan fundera på efteråt. Man kallar för en cliffhanger också då. Och den här cliffhangern är att du är på väg att skriva ett nytt hockeykontrakt i hockeyfamiljen. Är det, har jag förstått det korrekt då?
Ja, det stämmer.
Ja.
Ska vara mer och mer involverad i hockey, kan man väl säga.
Har du saknat hockey? Är därför du är på väg tillbaka? Nu har du gjort podden och du gjorde ett fantastiskt inhopp i SVT i helgen här också.
Ja, tack så mycket. Ja.
Har du saknat att vara mer delaktig i hockeyfamiljen?
Jag har väl alltid sagt att jag tycker om att hjälpa människor, och det som jag kan bäst tycker jag själv är ju liksom att förmedla det som jag gjorde miner på, liksom gick på och såna grejer, och försöka hjälpa andra människor att inte gå på samma miner. Liksom. Nej, det ska bli kul.
Mm. Du vet ju vad det är, Abis, men du får inte säga så mycket. Men när du vet vad Tellqvist ska börja jobba med, tror du att det blir bra i framtiden?
Jag tror att det mesta Tellqvist kommer att ta sig för kommer att bli bra. Och det är precis samma med det här, att det kommer säkert att bli jättebra. Det är alltid så. Man önskar ju honom all lycka i världen med det han ska göra.
Får du hög lön? Typiskt Thomas Roos-fråga.
kommer sen liksom listan.
Ja,
så här mycket tjänar
Micke. Hockeypampar, så mycket tjänar de. Så mycket tjänar nu. Etta, tvåa Anders Larsson, Hockeyförbundet.
jag vet ju inte hur mycket jag får säga.
Thomas Roos av det.
Jag vet inte hur mycket jag får säga hur det påverkar oss och sådär. Men så jag vet inte riktigt. Annars har jag ju kunnat sagt någonting om det också. Men jag vet inte. Jag vet inte hur mycket jag får säga.
Nej, Thomas. Men vi låter väl att de får...
Smaka lite på det.
Ja, precis. Att de får fundera. Och nu kommer nog sms'en börja komma till Tellqvist. Det är kul att ha tillbaka dig i hockeyfamiljen på ett annat sätt. Nu kommer vi kanske börja bevaka dig också. Vi pratar skit om dig kanske framöver här.
Ja, men det är väl okej. Okay. Ja. Då känns det som hemma igen. Man har fått skit i 20 år. Nu har man fått för lite skit på senaste tid. Så att nu vill man tillbaka det där. Så. Mm.
Men förutom det här då. Har vi något mer att säga? Eller ska vi lägga ner det här programmet för den här gången? Eller är det något mer som ni tycker att vi måste babbla om? den här veckan.
Vi måste väl ha några spaningar till från veckan, va? Det känns som att det har varit hänt mycket i veckan. Tellan, vad tycker du är det häftigaste?
Presskonferensen var väl ändå lite kul.
Färjestad-Frölunda.
Om man kollar på den filmen så ser man att han sitter och håller sig hela liksom, presskonferensen. Han vill bara säga det här, kan vi få det ut? Och sen när Roger Rönnberg går ur situationen så ser man ju bara, han bara kokar. Han bara kokar på hela ansiktet. Det är underbart.
Bakgrunden var ju så här att, jag vet inte hur många presskonferenser man har varit på, det händer aldrig någonting. Det är ganska tråkigt. Presskonferenser har blivit som ett sätt för klubbarna att jaga tv-klick på sina hemsidor, om jag ska vara ärlig. Det ställs väldigt sällan frågor från media, och det är som på något sätt, det är så städat och det är så tillrättalagt för att de sänder ju det här. Det blir som ingen diskussion direkt. Men jag var ju på den här Färjestad-Frölunda-matchen och när allt var slut, de hyllade varandras insats och de tyckte rätt lag vann och så vidare. Sen har ju Färjestad-Frölunda mött varandra ganska ofta på slutet, bland annat två gånger i Champions Hockey League. Men när Jeroen Dahlgren, assisterande tränare för Färjestad, precis när han skulle liksom stänga igen boken och gå ut då, så smäller han på Frölunda och tycker att de filmar väldigt mycket. Och det här är ju då, är det inte så tällande? Det är väl det värsta man kan anklaga ett lag för att filma, va? Alltså då går...
Ja, då går proppskåpet, det ser man ju direkt. Och sen säger ju Jeroen, ja, det här gjorde ju ni mot oss tidigare. Så att,
Men är det här bra då? Eller är det liksom,
ja, det är jättebra. Ja, det är jättebra. Ja, och just då liksom kasta den på Rönnberg efter en riktigt tung förlust i Karlstad där också.
Det är lördagkväll fullsatt då.
Han vill ju liksom bara vinna allt, så det spelar ingen roll. Och så förlorar mot Färjestad där och liksom, och så får han den också med filmning dessutom på presskonferensen. Det är ju en sån där giftpil som verkligen tar.
Och det roliga innan är att Rönnberg har ju suttit och hyllat Färjestad också för deras spel, den matchen också. Så bara det gör ju ont i Rönnberg, det ser man ju att han får erkänna den. Och sen kommer den andra liksom kniven i ryggen direkt efteråt, ja, det är fantastiskt.
Men tror ni att den där kommer spontant? Jag
luskade ju lite, ni känner ju mig efteråt. Jag gick runt och pratade med alla och så frågade jag huvudtränaren Johan Penneborn om var ett beställningsjobb av Jeroen där, att han skulle markera inför framtiden. Och då, i alla fall till mig, men alla pratar ju inte sanning med en sportjournalist, så funkar livet. Så sa han att nej, det där varit inte så bra, sa han. Att det där varit inte riktigt som vi hade tänkt oss. Det var något som Jeroen hade fnula på själv då. Men det kan ju vara att de satt i tränarrummet att han smäll på Frölunda nu, markera inför framtiden här.
Ja, det kan de ju prata om kanske ett par dagar. Liksom. Men jag tror att det är något som har gått att koka i Jeroen som han verkligen ville ta upp. Liksom
där. Och Jeroen menar ju på att de söker situationer, de söker klubban, de vänder ryggen till och så vidare. Har han rätt i sin kritik? Filmar Frölunda? Eller förstärker Frölunda mer än andra lag?
Jag tror inte att Frölunda gör mer än andra lag. Däremot så är Frölunda ett lag som alltid vill vinna. Så är det. Det vill väl alla egentligen göra. Men jag har egentligen ingen åsikt om Frölunda filmar mer än andra lag. Men jag tycker att det är fantastiskt. Lite grann,
jag kan inte tycka att de filmar mer än andra lag. Jag kan inte säga det. Jag kan inte det. Abis, du då?
Nej, jag tror inte det handlar om det heller. Utan det handlar väl om naturligtvis att skapa en laddning mellan lagen och få ge tillbaka lite grann för något som har skett tidigare. Och så där. Så det var nog med det. Men det tycker jag väl är helt okej. Jag skulle inte påstå att det finns något lag i den här serien som filmar mer än något annat, om jag ska vara helt ärlig.
Det är några spelare som man kan tycka använder ibland, att man förstärker lite. Men det handlar inte om vilket klubbemblem, utan det handlar om att spela i sig själv, hur man gör om man väljer att ramla lite enkelt. Då.
Ja, som jag känner Roger Rönnberg, jag har faktiskt jobbat rätt många år med både Juniorkronorna och Frölunda, så tror jag inte att det är något som han skulle uppskatta speciellt mycket. Sen finns det ju spelare som Ryan Lash som får mycket stryk och som ibland kan...
Nu uppfattade vi inte vad du sa på slutet av det.
Nej, det försvann jag borta. Ja, nej, men alltså, jag har svårt att se att Roger Rönnberg skulle godkänna någon typ av systematisk filmning i något lag han företräder.
Ja, eller Joel Lundqvist också, lagkapten.
Det tror jag inte alls. Men det var en häftig grej ändå, tycker jag.
Jag ska, efter vi avslutar det här, så ska jag kolla när det är nästa match mellan Frölunda och Färjestad, för den måste jag åka på. Och så måste jag bara liksom, jag ska bara vänta på presskonferensen. Hoppas de skickar Jeroen igen, men det kommer de inte göra. De kommer skicka, jag vet inte, Poppe är också het. Ja, kanske Penneborn som tar den då. Han är ju mer, han är ju lugnare av sig då. Även fast alla de där tre är ganska heta, men Poppe blir nog inte heller. Propparna kan ju gå på Poppe också, det vet ju du, Abris.
Jo då. Absolut. Sen är det lite lilla julafton för mig den här veckan. Får vi lyfta en lans för JVM-truppen på onsdag som kommer där, så det blir spännande. Inte för att ta något ifrån Tre Kronors presskonferens idag som du ska på, men får jag välja en den här veckan så tycker jag den är intressantast.
Mm. Ska vi sända den på Sportbladet?
Det är inte 100 klart den faktiskt, tror jag. Jag
har hoppas inte vi gör det. Jag tycker det är lite roligt att kolla på det där. Det blir alltid någons kräll. Och sen är det så att JVM-truppen, när truppen presenteras så känner man liksom, aha, okej, vad är det där för lirare? Men sen när väl JVM drar igång så går de rakt in i folkhemmet på grund av att det är en tid på året där det inte är så stor konkurrens. Och man älskar att se juniorer, unga hockeyspelare, bara köra helt frejdigt där på isen.
Och så är det väldigt lite diskussioner runt huvudtacklingar och bortdömda mål också på alla JVM-turneringar som jag har varit på. Så det är en liten sån här frizon faktiskt då, att komma dit. Ja.
Men vem blir årets Mika Zibanejad eller Linus Söderström eller Max Friberg? Vem blir den här som alla kommer älska efter turneringen?
Jag hoppas att det blir Alexander Holtz eller Lucas Raymond. Jag hoppas att de är redan nu, de är 2 år yngre, så att det ska man ha en jäkla respekt för.
Du tror inte på Viktor Söderström?
Vi har ju så många backar nu så att jag vet inte om han ligger nog inte högst upp i kön där. Och som Nils Lundqvist till exempel har spelat den här SHL-hösten så skulle jag väl nästan lyfta fram han som en av ligans absolut bästa backar. Och han är väl kanske rankad 5:e back i det här laget, och det säger väl en del om, på förhand, vi säger väl en del om vilken backkvalitet det är. Jag tror vi har 6 första runder på våran backsida.
Kommer Adam Boqvist? Kommer han loss?
Vad sa du för något?
Adam Boqvist, kommer han loss?
Ja, det är väl en fråga där. Han har ju varit uppe i Chicago och spelat. Så att, det beror på hur mycket de värdesätter honom. Men jag tror att det komplicerar lite också att det är i Europa och att det är en lång flygresa, tidsomställning och stor rink. Jag tror att det gör att NHL-klubbarna kanske inte är lika sugna på att släppa iväg sina 50-50-spelare som är på gränsen till att spela NHL. Så att det är lite svårbedömt faktiskt där hur de tänker. Kanske tycker det är en bra erfarenhet också att vara där och spela väldigt mycket i JVM. Så det är jättesvårt när det gäller både David Gustafsson och Adam Boqvist och till viss del Rasmus Sandin och Tobias Björnfot också. Då. Men framförallt Boqvist och David Gustafsson tror jag är farozonen på att inte komma med. Eller inte släppas. Mm.
Ja. Vi är nära 60 minuter nu. Dags att avrunda och tacka för första podden i december. Bra kött idag, grubbar.
Ja, alltid lika kul att vara med, och det är fantastiskt att vi kommer in i december och man ser att lite kallare i luften här i Stockholm och solen tittar fram, så att jag är glad igen.
Vi hörs om några dagar igen. Hej då!